På skidresan så hade vi en... Det är lika bra att jag säger det så ni får höra det från mig. Så ni inte får höra det från någon annan. Så hade vi en pastorsduell. Där jag och Lena Tellebo duellerade. I ämnen... grenarna var till exempel predikan. Eller att citera Bibeln utan till. Och allmän bibelkunskap. Det är bara att erkänna att jag fick se mig besegrad. Så det är lika bra att jag säger det nu själv. Så det inte kommer något officiellt brev från Mälarekyrkan eller något annat. Så nu vet ni det. Vi ska läsa ifrån Filipperbrevet. För läsa innantill, det kan jag i alla fall. Filipperbrevet 3 och den 20:e versen. Där Paulus skriver. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Herre Jesus, vi ber att du ska välsigna ditt ord. Med din egen helige andes närvaro. Att vi skulle få höra dig tala, Herre. Jag ber att du ska ta de här orden som jag har förberett och tänkt. Och göra någonting gudomligt av dem. Amen. Jag ska börja med ett citat. Och det här citatet säger sannolikt betydligt mer i sina två meningar än vad jag kommer att klara av under säga med alla de ord som jag har tänkt säga. Men det är en av de stora kyrkofäderna, Augustinus, som säger: ett liv utan evighet är inte värt namnet liv. Det enda sanna livet är det eviga. Ett liv utan evighet är inte värt namnet liv. Det enda sanna livet är det eviga. En av mina stora hjältar, han heter Johnny Cash. Och i februariutgåvan av Aktuellt så kunde ni läsa om en skiva som jag skrev om. Det är väl 4 år sedan nu ungefär som Johnny Cash dog. En, skulle jag säga, av musikhistoriens absolut viktigaste röster. Han var 71 år gammal när han dog. Märkt av sjukdom. Precis innan, bara mindre än en månad innan han dog, så spelade han in det som blev hans sista skiva. En skiva som han kallade för My Mother's Hymn Book. Och den skivan, den tycker jag att du ska köpa. För sångerna till den här skivan, det hade han hittat i just sin mors gamla sångbok. Som hon sjöng och spelade ur hemma vid köksbordet med sin akustiska gitarr. Och det som går igen i sångernas teman ur den här moderns sångbok är egentligen en enda sak. Himlen. Varenda sång, sång efter sång, handlar om himlen. Precis samma sak på Johnny Cash skiva. Sång efter sång handlar om himlen. Och när man tänker på gamla väckelsesånger så handlar de ju absurt ofta om himlen. Där satt mamma Carrie Cash och sjöng och spelade. Sång efter sång för en lille Johnny. Och alla handlade om himlen. Och varför var det så? Jag kan tänka på min gamla mormor. Som satt hemma i Alfta vid köksbordet. Med sin akustiska gitarr. Och sjöng sånger om himlen. Nästan varenda en handlade om himlen. Varför var det så? Var det så att man förut hade det materiellt sämre ställt än vad vi har det? Så att man längtade till himlen. Kanske var tidsandan. Det kanske finns många skäl. Men faktum kvarstår nog ändå. Att om man förr sjöng om himlen. Ofta, mycket, gärna. Så har ju sången om himlen idag nästan helt tystnat. Och himlen handlade, precis som Augustinus sa. Inte om döden, utan om livet. Och jag tror att det är tänkt på det sättet. Det här livet som vi lever här. De här korta, flyktiga dagarna som vi har att ta tillvara på här. Får ett mer realistiskt perspektiv när himlen är närvarande. Inte som ett hot bortom döden, utan som en sporre. Himlen är någonting att längta efter. Aldrig någonting att frukta. Aldrig någonting att frukta. Och det finns en författare som heter Svendel Blank. Och han har sagt, de kristna är märkliga. Och det har han rätt i. På 30- och 40-talen talade de om tidens tecken. Nu när vi alla kan se dem, tiger de. Och varför har talet om himlen nästan helt tystnat? Kan det vara så att vi inte längre tror att Jesus ska komma tillbaks? Nej, självklart är det att vi tror det. Det är ju liksom en del av det kristna tankegodset. Den kristna traditionen, hela vårt arv, att Jesus ska komma och hämta sin brud. Men kanske tror vi på Jesu tillkommelse på samma sätt som jag tror på nödvändigheten i att pensionsspara. Alltså det är ju så långt kvar. Det ordnar sig nog då när vi kommer dit. Så faktum är nog att de flesta av oss tror på, bekänner oss till att Jesus Kristus en dag ska komma och hämta oss för att vi ska få tillbringa en evighet tillsammans med honom. Men hur många av oss lever som om det här vore sant? Och kanske är rent utav det största tecknet på att Jesus snart ska komma. Just denna tystnad med vilket vi omger detta faktum. Jesus säger i Matteus 24, därför måste ni vara beredda. Ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Inte när ni väntade lite mindre än igår, utan när ni minst väntade, då kommer människosonen. När det är som tystast, när din tanken är som mest avlägset, då, säger Jesus, är det läge att vara beredd. Och tidvis i kyrkans historia, och jag tror vi är i en sån period nu, så har den här sanningen om Jesu återkomst nästan helt förtigits. Och andra perioder har den betonats med nära nog skrämselaktig tydlighet. Och det har handlat om att vara beredd annars. Det har handlat om att vi måste leva nära Jesus annars. Det har handlat om att betoningen har hamnat hos mig som en kristen människa istället för hos Jesus. För det är ju han som ska komma tillbaks. Det är ju han vi väntar på. När jag var en liten grabb. Jag gick i skolan som de flesta små grabbar. Jag kom hem med skolskjutsen en helt vanlig skoldag. Dörren till huset där hemma var öppet. Musiken spelades på radion. Potatisen kokade på spisen. Men mamma var inte där. Då sprang jag ner bara några meter, några hundra meter ner till mormor. Det var också radion på. Virkningen låg framme som vanligt på bordet. Dörren var olåst men ingen mormor där inne. Och jag kommer aldrig någonsin att glömma den panik som jag fick. Nu hade Jesus kommit tillbaks. Jag visste det. Jag hade blivit lämnad till kvar. Jag visste det. Och jag visste varför. Anledningen till att jag inte hade fått följa med, den var ju självklar. Jag hade inte varit tillräckligt from. Och nu väntade vedermödan en ensam mellanstadiekille. Så roligare kan man ha det. I gymnasieåldern så hände det igen. Jag gick på en kristen folkhögskola, Viebäck utanför Nässjö. En skola med ungefär på den tiden 100 internatelever. Jag och min bästa kompis på skolan, Dennis, vi hade liftat in, som vi gjorde varje fredag, till Nässjö för att köpa LP-skivor. Och när vi kommer tillbaka till skolan, in i vårt boende, glider in där i samlingsrummet för att visa våra nyinköpta skivor som vi alltid brukar göra, så var det ingen där. Mycket ovanligt. Så vi går ner till killarnas logement. Ingen där. Så går vi från hus till hus där på Viebäck. Och det är ingen där någonstans. Inte en enda människa på denna kristna skola med 100 internatelever och en massa lärare. Och vi skriker till varandra i fullständig panik. Vi har blivit lämnade kvar. Vi har blivit lämnade kvar. Och det hade vi. Men det var inte ifrån trippen till himmelens land, förklarade en av eleverna som till slut sömndrucken kommer ut ur ett rum och är sjuk och ligger hemma med feber. Utan det vi hade missat, det var ett obligatoriskt mötesbesök till Pingstkyrkan i Nässjö. Och då la sig paniken snabbt, kan jag säga. Precis så går det. om man är inne i Nässjö och köper hårdrocksskivor. Men precis så kan det också gå om man får bristfällig undervisning. För felet med min och Dennis tro, det var inte det att vi så starkt trodde på att Jesus när som helst ska kunna komma tillbaks. Felet var ju vad vi trodde att det innebar. När Bibeln talar om Jesu uppryckande till himlen, om hur Jesus ska komma tillbaks för att hämta oss till den eviga tillvaron tillsammans med honom, så hittar vi aldrig orden rädsla, kramp, panik. Utan vi hittar orden hopp, härlighet, arv. Och självklart så ligger ett allvar i detta, som det gör i hela den kristna bekännelsen. Det är liv och död det handlar om. Det är himmel och helvete vi talar om. Den som bekänner sig till Jesus Kristus ska bli räddad. Men det allvaret lever vi ju i. Bibeln talar om ständig beredskap, uppmärksamhet, väntan på den Jesus som ska komma tillbaka. Men det är väldig skillnad på hur man väntar och hur man väntar. När jag sitter i väntrummet hos tandläkaren så är det en slags väntan. En helt annan väntan är bara minuterna innan avspark när jag ska få se Gais. Och jag vill slå fast här tydligt och klart att Jesus kommer att komma tillbaka på ett sånt sätt att ingen av oss kan missa det. Att springa kvar här som jag och Dennis gjorde och tro att nu har Jesus kommit tillbaks och vi märkte det inte, så kommer det inte att hända. Lukas 17, 23-24. Jesus själv undervisar. Man ska säga till er, där är han. Eller, här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Lyssna, ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen. Från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Det kristna hoppets absoluta höjdpunkt, det är ju när Jesus ska komma tillbaka. Vem får följa med? Ja, den som vill följa med. Den som bekänner sig till Jesus. Den som vill ha honom som sin personliga frälsare. Vi behöver inte som Dennis och jag få panik och fundera på har Jesus kommit tillbaks nu. Vill du tillhöra Jesus, då gör du det. Gör du det, då får du följa med. När han kommer för att hämta oss till sin evighet. Första Petrus 1:3 så skriver aposteln: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Det Petrus försöker säga med de här verserna, tänker jag, är att alla vi som tror på Jesus har fötts till ett levande hopp. Vad är ett levande hopp? Här kan vi ju ha fantasin. Men det är någonting annat än ett dött hopp i alla fall. Kan det vara så att ett levande hopp är ett hopp som växer? Att ju mer vi talar om himlen, ju mer vi tänker på himlen, ju mer vi fantiserar om himlen, desto verkligare blir den. Det har gått 11 år nu sedan min mamma dog. Vi fick reda på att hon var sjuk i cancer i augusti. Och innan alla helgarna samma höst så hade hon dött. På många sätt så var den hösten den absolut bästa höst vi har haft i vår familj. För vi tog tillvara på tiden. Vi umgicks väldigt mycket. Vi tog hand om mamma själv där hemma. Och någon gång om dagen kom sköterskor och fixade och sprutade och sånt. Sällan har vi skrattat så väldigt mycket som vi gjorde. Skämtat med varann. Och ibland har vi lite rå stämning i vår familj. Vi var på utflykt i skogen en dag. Det var den sista utflykten som min mamma kunde göra utanför huset. Vi kom till en ranglig bro över en å. Vi var väldigt osäkra på om den här skulle hålla. Och så säger pappa: mamma kan gå först, hon ska ändå dö. Man säger att den som är frisk har många önskningar och den som är sjuk har bara en. Mitt i detta mörka så kände vi att tron bar oss. Självklart var det ju så att varenda bön, varenda önskning, alla tankar ständigt fanns där om att hon skulle bli frisk. Men på något sätt, på något underligt sätt, så var inte det allra viktigaste. På något sätt fanns hos min mamma och hos resten av familjen ett lugn i detta. Att det är den jordiska boningen som revs ner. Det var den jordiska boningen som frätte sönder av cancern. Och att den eviga himmelska boningen snart skulle iklädas. Det var inte så att vi förträngde verkligheten. Det var inte så att vi levde i en fantasi. Tvärtom skulle jag säga, var det som om den verkliga verkligheten sken igenom in i den här tillvaron. De där minuterna innan min mamma dog och då jag tillsammans med resten av familjen fick läsa orden i Uppenbarelseboken om himlen där ingen död, där ingen sjukdom, där ingen smärta mer ska finnas. Då, där är allt detta borta. Då, där är vi där vi verkligen hör hemma. Så var det som om himlen mitt i den sorgligaste stund fick skina igenom med all sin tröst. Det var inte så att vi gick igenom detta utan några som helst problem. Så var det verkligen inte. Under flera år efter att min mamma dog så var livet emellanåt nattsvart. Men det som bar, det är mitt ärliga vittnesbörd. Det är samma tro, samma hopp, samma längtan, samma visshet som bar Paulus när han i Romarbrevet 8:18 kan utbrista: jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Det här livet är inte allt vi har. Det finns någonting mer. Och i det mörkaste av det mörka, oavsett vilken situation vi befinner oss, så kan alltid det ljusa tränga igenom. Jesus dog ju på korset för att mörkret skulle besegras. Det är det glada budskapets ärende. Att ge dig hopp i det som verkar vara fullständigt hopplöst. Han som vet vad smärta är har lovat att bära din. Han som är ljuset har lovat att fylla ditt mörker med ljus. Och de sista dagarna innan mamma dog så var det som om himlen blev verkligare än jorden för henne. Alltså hon brydde sig inte så mycket om fotbollsresultat och politik och sånt längre. Hon var inte så intresserad av det som hände runt omkring. Allt hon pratade om, allt hon talade om var himlen. Hoppet levde. Hoppet om ett arv som aldrig kan förstöras eller förfulas. Himlen är vårt stora hopp. Vårt rika arv. Himlen är någonting att längta efter. Att vara kristen, det är att tro att det finns någonting mer. Att det finns någonting bättre än det vi ser. Och argumentationen för Paulus, den är ju glasklar. Evigheten ska bli så härlig att den härligheten är värd alla möjliga och omöjliga lidanden i denna tid. Ingenting kunde stoppa Paulus, för han visste att han var på väg till himlen. När någon medlem i församlingen dör så har vi alltid parentation i gudstjänsten. Och orden som Siv nästan alltid använder är ju de här mycket vackra: syster eller broder den och den har flyttat hem till Herren. Hem till Gud. Och för mig är det väl ju oftast en fröjd att få komma hem. Jag befinner mig ofta på läger. Ofta är det ju någon halvsunkig lägergård man är på. Jag försöker göra ordning den här lägergården så gott jag kan. Göra mig hemmastad. Lägga en bok och försöka få det lite trevligt på det här rummet. Och jag kommer precis som ni vet hemifrån ett skidläger och jag älskar läger. Men hur mycket jag än älskar läger så är det en viss känsla att komma hem. Inte hem till det här rummet som jag tillfälligtvis har gjort i ordning för att få det hyfsat trivsamt. Utan hem till Mia. Hem, få ett ordentligt mål mat, min egen säng, min egen soffa där jag kan sparka av mig skorna, slänga upp fötterna på bordet och sappa på tvn och bara vara hemma och bara titta på andra chansen och så bli upprörd hur dumt det hela är. Och i många av sångerna som vi sjunger, alltså inte på andra chansen, utan i kyrkan om himlen, handlar precis om detta, att komma hem. Jag tror att det kommer vara precis så. Precis så. Hur mycket vi än ordnar för oss här på jorden. Hur mycket vi än känner oss hemma. Så kommer det för första gången på allvar vara som att komma hem. När vi kommer till himlen. Jag tror att det kommer att vara så att vi kommer att upptäcka att det är det vi har längtat efter. Utan att vi ens vet att det är det vi har längtat efter. När jag var liten grabb så pratades det rätt så mycket en period om himlen. Det var därför jag fick såna här panikattacker när jag trodde jag hade blivit lämnad kvar. Och man målade upp en bild av himlen som gav mig stora problem, det måste jag säga. Jag förväntades längta efter en tillvaro där det skulle vara gator av guld. Där man skulle spela harpa och sjunga dygnet runt och bara tillbe Gud. Just det, det sa man att jag skulle längta efter. Jag förstod inte hur det skulle gå till. Själv vill jag mest vara ute och spela fotboll eller klättra i träd eller något annat. Och stå och lovsjunga. Det kändes så där lockande. Och hur normalt funtad människa, för jag räknar mig ändå själv som hyfsat normalt funtad. Hur jag skulle kunna lyckas längta till det här, det fick jag aldrig någon undervisning om. Så mina egna slutsatser blev då att antingen så kan man inte vara normalt funtad och längta till himlen. Eller också så är himlen något annat än guldgator och harpor. Och så har det gått några år. Och ju mer jag har lärt känna Jesus och ju mer jag har läst min bibel, desto mer har jag insett hur den här berättelsen om en evig tillvaro där man ständigt tillber Gud faktiskt stämmer. Det där med harpan vet jag ingenting om. Men den ständiga tillbedjan är himmelens tillstånd. Och det är något av det som vi vill återskapa i våra gudstjänster när vi lovsjunger Gud. Vi stämmer in i den eviga himmelska lovsången. Men jag har också på vägen lärt mig om att tillbedjan, lovsång och bön handlar om att vara nära Gud. Inte vad jag gör, utan vad jag är. Så är det ju med bönen här på jorden. Bön handlar inte nödvändigtvis om att sitta ner och med knäppta händer se fridfull ut. Utan det handlar om att vara nära Gud. Glädjens Gud. Och Gud finns i all vår glädje. När du står och fiskar eller när du kickar på en boll så finns ju Gud där. Och jag tror att himlen har en tendens att visa sig här på jorden i allt det som är gott. Himlen bryter igenom det jordiska. Det ögonblick när du är som allra lyckligast, det är en flik av himlen. Den stund och glädjen i ditt liv är som allra störst, det är en flik av himlen. Gud är närvarande i all kärlek, i all glädje. För några år sedan, för 2 år sedan nu, jag minns det så tydligt, vi hade en storbildsprojektor hemma i lägenheten. Jag och Peter och Niklas, 2 kompisar från Sävedalen. Och vi tittade på den sista kvalmatchen mellan Landskrona och Gais. Den som skulle vinna, den skulle gå upp i himlen. Upp i himlen, ja. Allsvenskan, kanske. Men den glädje som jag kände då, jag är övertygad om att den är himmelsk. Det var en korrekt felsägning, så att säga. För när livet här är oss som allra godast, så kommer himlen att vara. Det är då vi kan få smaka smaka något av vad den himmelska tillvaron kommer att att innehålla. Och sådana ögonblick, de vill jag gärna ha om och om igen. Det är någonting att längta efter. Det är ingenting att vara rädd för. Det är ingenting att frukta. Förutom om man håller på Landskrona möjligtvis. 2 månader innan Johnny Cash dog så fick han i den allra sista intervjun frågan om hur han föreställde sig himlen. Han sa, ja, jag har ingen aning, men jag skulle föreställa mig att det är stort. En massa människor längtar dit, så det måste vara stort. Han skrattade och fortsatte, och det måste vara musik där. En massa sjungande. Gud älskar musik. Och personligen skulle jag känna mig hemma i en himmel där Johnny Cash står för underhållningen. Till slut bara, jag har hållit på länge, men håll ut lite. Vilka detaljer ger Bibeln oss om himlen? Vad säger Bibeln? Hur kommer himlen att vara? Ja, det är mycket bättre än jordelivet. Det är ungefär det som sägs. När du tänker himmel, hur tänker du då? Ja, det är helt klart så enligt den bibliska undervisningen att himlen är inte en slags tillvaro där ett gäng själar svävar omkring. Som några okroppsliga andar, som ett slags spöken. Så kommer inte himlen att vara. Filipperbrevet 3:21. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att det blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Vi ska ha kroppar i himlen. Det är Bibeln tydlig med. Sannolikt den här kroppen, men utan brist, förhärligad. Hur ska den kroppen se ut? Vilken ålder är det på den kroppen? Är den er som bäst och starkast i 20? Ser den kroppen ut som när jag dör? Ser den kroppen ut som när jag såg som bäst ut? Eller hur kommer kroppen att vara? Paulus har ju svar också på den frågan som Paulus fick. Han svarar, vilken enfaldig fråga. Det är Paulus svar. Hur ska himlen se ut? Nu spekulerar jag. Det sista på min predikan, det erkänner jag. Men jag tror inte att Gud, när han skapade den här jorden, gjorde ett provexemplar. Det finns ingenting i Bibeln som tyder på det. Det står i skapelseberättelsen att Gud såg på det han skapade och såg att det var gott. Det var gott. Med andra ord, Gud var nöjd. Gud gjorde inte något halvdant försök när han skapade jorden. Han gjorde sitt allra bästa när han skapade den här jorden med sina söderhavsstränder med palmer och varm sand mellan tårna, ljummet badvatten eller härliga fjäll att åka skidor på. Så tänker jag med himlen. Det är inte så olikt det här. Och så var det guldgatorna då. Det står ju där. Gör inte det. Det står ju faktiskt tydligt att det ska vara gator av guld. Kanske är det gator av guld i himlen, möjligtvis. Eller också var det så överväldigande vackert. Det Johannes fick se in i, att han tog till det vackraste ord han kunde tänka sig. Ingen vet, alla får vi tro. Vi får använda vår fantasi. Vi får låta hoppet om arvet leva genom att tala om himlen med varann. Genom att längta dit. Det enda vi säkert kan veta om himlen är att den kommer att vara mycket härligare än vad vi någonsin kan ana. Och att där, först där, kommer vi att känna oss hemma på riktigt, riktigt. Nu ska vi sjunga tillsammans församlingssång 666. Vi ska stå upp och vi ska sjunga till lungorna sprängs om himmelens land. Jag har hört om en stad ovan molnen, och efter det ska vi fira nattvard tillsammans. Vi står upp, vi sjunger 666.